Jag har suttit och lyssnat på föredragen allt eftersom, och de flesta av mina punkter har redan berörts, kommenterats och utlagts, och kanske bättre än vad jag kan göra, men ni får avgöra. Det är också så att repetition är all kunskapsmoder, så om något kommer för en andra gång så kanske det inte gör någon skada. Rättvisa och rättfärdighet, det är tre ord som har mycket gemensamt rent språkligt. Det är samma fyra bokstäver som börjar alla, och de hänger ihop. Men vad är det vi menar när vi använder dessa ord? Är det någon skillnad på att säga att någonting är rätt, att någonting är rättvist, att någonting är rättfärdigt? Ja, om man sätter det i meningar så inser man att det blir olika betydelsenyanser, att orden har olika betydelsenyanser och att det påverkar betydelsen. Om en lärare sätter betyg så är han kanske rättvis eller orättvis. Blir det satt i system så kanske vi drar till med att han är orättfärdig. Och vi kanske tycker att det inte är rätt att det går till så. Så de hänger ihop, men lite olika associationer får vi när vi använder de olika orden. I kyrkans och teologins språk, vi ska börja med svenska språkets tre ord, rätt, rättvisa och rättfärdighet. Och så småningom ska vi komma in på en hel drös hebreiska ord, så jag hoppas ni är upplagda för lite språkkunskaper. I kyrkans teologi och kyrkans och teologins språk så är det framförallt rättfärdighet som har blivit det dominerande i svenskan. Och kanske inte bara det mest använda, utan som vi har förstått också det mest omdiskuterade. Men om man går tillbaka i svensk språkhistoria så kan man notera att så inte har varit fallet från början. I teologin som finns i Sverige, som går att belägga före reformationen, så finns ordet rättfärdighet nästan inte alls. Utan det står till exempel i Nya testamentet av 1524 att människorna, enligt Paulus, skola rättvise göras. Det som vi då kallar för rättfärdiggörelsen. Det står då i översättningen på 1524 att människorna genom Guds nåd, genom tron, skola rättvise göras. Att man blir rättvis inför Gud. När sen Nya testamentet 1529 kommer, så börjar ordet rättfärdighet komma in på de flesta ställen där vi känner det. Men ordet rättvisa ligger kvar på många ställen där vi idag har rättfärdighet. Men successivt så vinner rättfärdighet mark på bekostnad av rättvisa i teologins språk. Och det här, bakgrunden till detta är självklart tyska språket och Martin Luthers bibelöversättning, som har spelat en avgörande roll. Det svåra med det här är att när vi i olika språkutvecklingar får betydelseförändringar av ord, när betydelseförskjutningar äger rum, så är det lätt att man låter lura sig av ett äldre språkbruk och tror att det betyder det som ordet betyder i ens egen samtid. Att läsa en predikan från 1400-talet Sverige, och där någon talar om att en människa är rättvis, skulle för oss förmodligen leda till associationer som predikanten inte avsåg. Att vara rättvis inför Gud skulle vi knappast förstå ens som uttryck. Och svårigheten är också så att det går att belägga den här terminologiska förändringen i bibelöversättningarna, eftersom de är bevarade. Men det är mycket svårare att belägga hur snabbt den här språkförändringen, skiftet från rättvisa till rättfärdighet, ägde rum i annan litteratur. Så låt oss säga att vi hittar någon skrift från 1500-talet efter reformationen som använder ordet rättvisa. Så då är det nästan omöjligt att veta om den personen menar det vi tänker rättfärdighet eller det vi tänker rättvisa. Eftersom vi inte kan spåra hur den personen tänkte, om vi inte har mycket material från vederbörande. Lingvistiken kan ju ge oss metoder som leder en bra bit på vägen. Vi har den klassiska filologin, där man ofta identifierar ordets betydelse i relation till språkhistoriska kopplingar och släktskap med närbesläktade språk. Man kan dela upp ord i beståndsdelar och komma en bit på vägen. Så kan man fundera över ordet rättvis, om det betyder att man är vis på rätt sätt, eller om man är vis när det gäller det som är rätt. Båda två ger ju en god mening, men det är ändå olika mening. Och på samma sätt är det här med ordet rättfärdig. Där är det tydligare att det hänger samman så att man är rättfärdig, man är rättfärdig, man är redo för en rättegång så att man utan fruktan kan gå in i den och motta den domen som kommer. Så den etymologin ger oss ovanligt mycket hjälp i det fallet. Men vad gäller rättvis så vet vi egentligen inte hur ordet har uppkommit. Om det alltså är att man är vis på rätt sätt eller om man är rätt när det gäller, eller om man är vis när det gäller det som är rätt. I modern lingvistik så arbetar man mycket mer efter att fastställa ordets betydelse i relation till användningen av orden. Då kan man arbeta på många olika sätt. Men det som gäller då är att det kräver ett större urval av texter. Om man har en kort text så kan man inte göra de moderna lingvistiska analyserna av hur orden används. Man kan se vilka ord som används tillsammans med ett ord och därmed få fram väsentliga delar av dess betydelsenyans. Man kan också se vilka motsatser som uppträder. Jag vet inte om ni har gjort den erfarenheten, men när jag lärde mig engelska en gång i tiden så fick vi läsa skönlitteratur på engelska i skolan. Och då var lärarens råd till oss, slå inte upp alla ord som ni inte kan, för då hinner ni aldrig läsa boken. Det mesta förstår ni ändå av sammanhanget. Och det är precis det som är den moderna lingvistikens, den moderna semantikens utgångspunkt när man resonerar så här. Väldigt mycket går att få fram om man väl läser sammanhanget. Svårigheten för oss exegeter och teologer är att vi älskar att läsa bibelorden i detalj och var för sig. Och vi älskar att mjölka varje term på dess maximala innehåll. Så vi glömmer ofta att läsa dem i sitt sammanhang. Och men det är en utmaning som kräver ganska mycket att skaffa sig en helhetsbild. Och inte minst när det gäller begrepp som rättfärdighet, tzedek, tzedaka och dikajo synne och de här orden. Det kräver att man läser Bibeln flera gånger om för att få den här översikten som gör att man kan få känslan av vad det betyder. Den här metoden att förstå och lära sig ord genom att se hur de används i sitt sammanhang förutsätter ju också en viss kunskap om bokens kultursfär. Om man läser skönlitteratur från en främmande kultur så har man inte så lätt att upptäcka eller komma på själv vad orden betyder. Men om det är en likartad kultursfär som man själv lever i så kommer man lättare en bit på vägen. Utifrån den här introduktionen så tänker jag mig att vi ska tala något om hur gammaltestamentliga exegeter har utlagt begreppet rättfärdighet. En liten kortfattad forskningshistorisk översikt tänker jag mig. Ett sätt att kategorisera uppfattningarna om rättfärdigheten i Gamla testamentet är den schematiska och förenklade uppdelningen som Bo Jonsson gör i sin bok Rättfärdigheten i Bibeln, där han delar upp forskarna i två läger. De som företräder en lagisk uppfattning av rättfärdigheten och de som företräder en evangelisk uppfattning av rättfärdigheten. Det är en förenklad uppdelning, det medger Jonsson själv, men det visar ändå på några avgörande skillnader. Den strikt juridiska tolkningsramen som har dominerat vissa tolkningar av det gammaltestamentliga rättfärdighetsbegreppet tenderar ibland att framställa Guds rättfärdighet som en absolut norm, så tillvida att Guds förlåtelse blir ett åsidosättande av hans egen rättfärdighet. Hänger ni med? Man sätter alltså Guds rättfärdighet är en norm som är en sådan absolut norm så att när Gud förlåter så gör han avsteg från sin egen rättfärdighet. Detta har vi redan talat om idag. Men det är somliga forskare som hamnar i den uppfattningen. Men det strider ju ganska tydligt mot en rad bibelställen. Varav det tydligaste kanske finns i Nya testamentet i Johannes första brev. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och, inte snäll eller något sånt där, utan trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder. Så det är den uppfattningen som driver den här att rättfärdigheten skulle vara en normprincip. Den gör inte rättvisa åt bibelställena. Det är inte så att Gud är orättfärdig när han förlåter synder. Själv tror jag att den här missuppfattningen snarare beror på att man tänker sig rättfärdigheten som en slags platonisk företeelse i idévärlden som inte egentligen är inkarnerad eller personlig. Men det är jag ute på tunn is när jag säger, för det är inte mitt område riktigt. Ett annat sätt att se på den evangeliska då betonar, förlåt, den evangeliska synen på rättfärdigheten betonar då istället att ordet rättfärdighet allt som oftast och mest frekvent förekommer i sammanhang där någon frikänns i en dom eller räddas ur en prekär situation. Ordet rättfärdig finns väldigt ofta kopplat tillsammans med andra löften om frälsning och räddning, befrielse och nåd och sådant i Gamla testamentet. Och det sammanhanget leder lätt till att man tänker sig att rättfärdighet också betyder just räddning, frälsning. Och därmed hamnar man i ett annat rike. Och för att komma vidare i detta så skulle jag se på ett annat sätt att se skiljelinjerna. Och då gäller begreppsparen för att se skiljelinjerna vidare är att somliga ser rättfärdigheten som ett relationellt begrepp och andra ser det mer som ett principiellt begrepp. I den moderna GT-exegetiken dominerar uppfattningen om innebörden av rättfärdighet att man ser det som ett relationellt begrepp. Det handlar inte, menar man, om att det finns en överordnad princip eller idé eller ett rättssystem som olika subjekt förhåller sig till, utan det handlar om en relation mellan två subjekt. Rättfärdigheten finns, menar man, så att säga inte utanför relationen utan definieras av relationen. Och som en undervariant till denna relationella tolkning så finns det också exegeter som talar om rättfärdigheten som en förbundsterm. Rättfärdigheten som skulle gälla inte i vilken relation som helst utan inom de relationer som förbundet erbjuder. Alltså mellan Gud och människa eller mellan två människor inom förbundet. Problemet med den relationella synen ska vi återkomma till. Eftersom det blir egentligen helt problematiskt och svårt att tänka sig att en relation alltid skulle tillhandahålla kategorier för bedömande av att man är rättfärdig eller orättfärdig. Det finns ju människor som gör saker till synes av fri vilja som ändå är orättfärdigt även om de har en god relation. Det blir ganska märkligt. En tredje sak som poängteras av många kända exegeter av Gamla testamentet under 1900-talet är att Guds rättfärdighet i Gamla testamentet aldrig är en straffande rättfärdighet utan alltid en frälsande rättfärdighet. Och här har vi Gerhard von Raths berömda formulering i sin teologi des Alten Testaments där han säger: "Der Begriff einer straffenden Tzedaka ist nicht zu belegen, er wäre eine Contradictio in adjecto." Alltså tanken på eller begreppet om en straffande rättfärdighet tzedaka går inte att belägga. Det vore en självmotsägelse, säger han. Detta har inte Gerhard von Rath kommit på själv, även om han har lyckats formulera det mycket träffsäkert. Den uppfattningen mycket träffsäkert och pregnant. Uppfattningen går tillbaka till åtminstone en tidigare forskare som heter Hermann Krämer och som driver liknande tankar. Han menar att den distributiva rättfärdigheten inte finns i Gamla testamentet utan i Gamla testamentet så förblir Guds rättfärdighet en justitia salitufera, som det heter på latin, och en frälsande rättfärdighet. Krämer driver just den relationella förståelsen av rättfärdighetsbegreppet i Gamla testamentet. Man kan fråga sig om det mer avgränsat juridiska bruket av termer för rättfärdighet i grekiska och latin har ställt till det något i teologihistorien vad gäller de hebreiska termerna för rättfärdighet. Diakosyne respektive justitia på grekiska och latin är mer avgränsat juridiska termer än tzedek, tzedaka och motsvarande på hebreiska. Om man studerar översättningen till grekiska i Septuaginta så ser man att det finns en ganska lång rad av olika ord som har använts när man översätter dessa ord för rättfärdighet på hebreiska, tzedek, tzedaka och så vidare. Det har helt enkelt bredare betydelsefält på hebreiska. Den relationella förståelsen av begreppet rättfärdighet har i en artikel av Mark Seyfried 2001 visat vara ganska svår. Och exemplet som Mark tar upp, som jag skulle återge för er här, det är från första Moseboks 38 kapitel. Och det gäller Jakobs son Juda och hans svärdotter Tamar. Berättelsen är ganska motbjudande på sitt sätt. Så ofta så undviker man som predikant och ungdomsledare gärna det kapitlet. Men jag tänker att ni tål att höra det här. Det handlar om att Juda har tre söner. Den äldste sonen gifter sig med en kvinna som heter Tamar. Men sonen dör och Tamar är barnlös. Och enligt gängse kulturella principer så övergår då Tamar för att gifta sig nästa son med Tamar för att skaffa avkomma åt sin äldre bror, som det man kan uttrycka det. Men också han dör. Och när det då kommer till tredje sonen så undanhåller Juda honom från Tamar för att han får för sig att det är Tamar som har ihjäl dem. Ungefär så, lite parafraserat skrivet. Jag tänker att han vill inte också att han också ska dö. Och det leder till att Tamar klär ut sig till en sköka och lurar Juda i fällan så att hon blir havande med Judas barn. Och det blir tvillingar då. Och i det som uppträder då, när detta händer, så har Juda inga pengar med sig att betala för det som ska ske. Så han lämnar sin stav och sin något mer i pant. Och då, därför blir det då en rättegång av detta. Och då visade det sig att Tamar har rätten på sin sida. Och då som man nu ska tillämpa den här relationella uppfattningen om rättfärdigheten så på detta fall, när Juda konstaterar att Tamar har rätten på sin sida, så skulle det betyda att i relationen mellan Juda och Tamar definieras vad som är tillbörligt och otillbörligt i en sådan relation, oberoende av vad samtidens människor eller andra kulturella företeelser säger om saken. Alltså att det i varje relation skapas kategorier av rättfärdighet och orättfärdighet. Det är självklart så att Tamar och Juda, att relationen mellan dem och rättegång eller den tvist som där uppstår, faller tillbaka på gängse normer i samtiden. På vad som är acceptabelt beteende och vad som är rätt och vad som är fel. Det är därför som Juda tvingas erkänna att Tamar har rätten på sin sida i det här speciella fallet. Det finns många fler exempel på detta, men det är kanske det som är tydligast, att det går inte att peka på att relationen skulle bära kategorierna för bedömande av rätt och rättfärdighet. Jag tror för egen del att ibland så luras man in i det tänkandet just av det faktum att så mycket i Bibeln handlar om relationen mellan Gud och människa, om Guds rättfärdighet och om människans rättfärdighet inför Gud. Och då har vi ju i det speciella med den relationen är ju att Gud, samtidigt som han är en i den här relationen, också är den som är rättfärdig och som är rättfärdighetens källa. Då finns det ju så att säga inte någonting utanför relationen som definierar rättfärdigheten, eftersom det inte finns någonting som Gud inte omfattar. Och eftersom mycket av språkbruket i Gamla testamentet handlar om relationen mellan Gud och människa, så kan man lätt lockas in i den relationella tolkningen just på grund av att den huvudsakliga relationen som Bibeln sysslar med är mellan Gud och människa, där rättfärdigheten är, där Gud är den som är rättfärdig från början, under hela tiden och till slut. Det finns inget utanför Gud som kan definiera rättfärdigheten. Det är en liten tes jag har om att det är så. Om vi fortsätter att fundera över det juridiska bruket av denna ordgrupp i Gamla testamentet, så kan man fråga sig och anmäla sig frågan om den straffande rättfärdigheten, den som von Rath så tydligt avvisade. Enligt honom och Krämer finns inte den straffande rättfärdigheten i Gamla testamentet överhuvudtaget. Då är det så att det finns ett verb, ett kausativt verb, en verbstam i Gamla testamentet i hebreiskan som heter hifil. Och just när man använder den verbformen på denna ordrot, hitzdik, så är det ord som används när någon förklaras oskyldig i en rättstvist. I och med att det är den här rättfärdighetsordet som används i domarens proklamation om den som är oskyldig, så blir det ju en upprättande, ett frikännande, ett återställande av den personens heder och situation. Men att detta skulle kunna ske utan referens till någon norm utanför relationen mellan den anklagade och den svarande, eller utan referens till något annat än den som frikänns, det är rätt så märkligt. Alltså relationen, är det någon som frikänns i sin rättegång, så är det ju något annat som döms. För i gamla testamentets rättstänkande så kan du inte komma och bära fram ett vittnesmål om att någon har gjort någonting utan att själv riskera ett straff. tankemönstret är att om du anklagar någon för ett brott och den anklagelsen visar sig vara falsk, så får du den påföljd eller vedergällning som gällde, som den andra skulle ha fått om anklagelsen hade varit sann. Så att det finns ingenting i det här domsförfarandet som skulle kunna utesluta den straffande eller den dömande sidan. Så att försöka betrakta rättfärdighetsbegreppet som ett ensidigt frälsande, det blir ganska fåfängt. Man kan också fundera över ordets betydelse i relation till dess motsats. Ordgruppen tzedek, motsats, alltså motsatsen till rättfärdighet i Gamla testamentet, det är rasha. Och ofta översätts det i Bibeln med att personen i fråga är ogudaktig, gudlös eller en ogärningsman. Och då motsvarande verb då i den juridiska sfären, det är att man hirshi, att man förklarar någon varandes ogärningsman eller ogudaktig eller gudlös. Det är intressant också att det hänger ihop för den delen. Gudlösa och ogärningshandlingarna då. Så här långt det juridiska i ganska snäv mening. Men för att förstå de här orden också i den juridiska kontexten, så behöver vi studera också de andra förekomsterna av tzedek. Och nu kommer vi tillbaka till något av det som första föredraget på den här konferensen handlade om. En avgörande studie i fråga om användningen av ordet av denna ordgrupp kom 1968 då Herr Schmid gav ut en bok som heter Gerechtigkeit als Weltordnung, rättfärdighet som världsordning. Och där visar han på ett övertygande sätt att rättfärdighet och dess motsvarighet i Mellanöstern, i antikens eller gamla Mellanöstern, bör förstås i kategorier av ordning. Termens första bruk finns, som man vill uttrycka det teologiskt, i första trosartikeln och kan användas som allt från naturlagar via politik till moralens och rättens ordning. Här skulle jag vilja göra en utvikning. Det är så här att i von Rath teologi så är tron på Guds frälsning det centrala, och enligt honom både den historiska och den teologiska startpunkten, alltså räddningen från Egypten, Exodus, är det som Israel börjar med. Och utifrån den tron på Exodus, tilltron till att Gud har räddat sitt folk och ska rädda det igen, så växer så att säga tron till att också omfatta skapelseteologin. Von Rath tänker sig att tron på ett Israels tro på en på skapelsen, på att världen är skapad av deras Gud, av Israels Gud, och att den är ordnad så som den är, det är sekundärt i relation till tron på att Gud har frälst dem ur Egypten och ska frälsa dem igen. Schmid vänder på det där och visar enligt mig övertygande om att i hela kultursfären är det tvärtom så att de olika skapelsetron, alltså de olika sätten att tro kring hur skapelsen är, föregår det andra. Åtminstone som teologisk startpunkt. Vi hade den diskussionen igår. Den historiska startpunkten måste inte alltid vara detsamma som den teologiska eller argumentationsstartpunkten. Schmid har ett lite roligt uttryck. Han säger till von Rath, Genesis kommer före Exodus. Första Mosebok kommer före andra Mosebok. Skapelsen kommer före uttåget. Och då menar han egentligen inte då kronologiskt utan i förståelsen. Det finns ju en rad argument för att se Bibelns skapelsetro det viktigaste med Bibelns skapelsetro inte som tonvikt på att så här gick det till, utan som tonvikt på att världen ser ut som den gör för att den är skapad så här. Och det är ganska tydligt om man läser de olika kosmogonierna i omkringliggande länder runt Israel, att när det berättas där om hur världen har kommit till, så är inte huvudsyftet att försöka reda ut i detalj vad som har hänt med farfars 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 farfar eller något sådant, utan huvudsyftet är att förklara varför världen fungerar som den är, varför vi människor ska uppträda som vi ska mot varandra. Och det betyder inte att man inte har anspråk på att andra skulle vara sant, men den huvudsyftet som skapelseteologin fyller handlar snarare om hur världen ser ut. Och då visar Schmid att köpfungsglaube i gamla Mellanöstern handlar primärt inte bara, jag inte ens primärt om världens tillkomst, utan om det som är den samtida världen, om naturen som omger människan, alltså om skapelseordningarna som finns. Men det är inte bara naturens ordning det handlar om för det andra. Det är skapelseordningen, naturens ordning. Det är också statens ordning. Det kommer väldigt tydligt till uttryck i olika lagar och i samband med att kungar kröns. Och för det tredje så kommer också skapelseordningen också till rättsordningen. Inledningen till Hammurabi, babylonierkungens Hammurabi, hans kodex Hammurabi från 1700-talet före Kristus, handlar om att kungen talar om hur han menar att gudarna har skapat världen, och det motiverar sedan lagarna som följer, förklarar systemet och principen. Om vi tittar i Bibelns första kapitel, så är ett av nyckelorden där är ordet för skilja, det hebreiska hivdil. Och vi har skillnaden mellan kaos och kosmos. Gud skiljer mellan natt och dag, mellan havet och det torra, mellan olika sorters djur och mellan olika sorters fiskar och så vidare. Gud skiljer mellan man och kvinna och så vidare. Det räcker många saker. Det finns ett skiljande och det finns ett ordningsskapande. Gud skapar en ordning. Gud skapar kosmos, inte kaos. Och i första Genesis 1, så första kapitlet där, det mynnar ut i flera saker. Vi får reda på att det finns stjärnor, så stora och lilla, ljuset på himlen. Och de ska hjälpa oss hålla reda på dagar, tider, stunder och år. Och det låter ju som att det skulle kunna vara dagar och tider och stunder. Det ska hjälpa oss hålla reda på födelsedagar eller på när vi ska gå upp och när vi ska gå och lägga oss. Och det kan det mycket väl vara. Men det handlar också om att hålla reda på vilka fasta eller dagar som Gud har gett för att man ska fira gudstjänst. Det finns en tydlig terminologisk koppling till de ställen, inte minst i Levitikus, som talar om Israels högtider, om Israels sabbater, om Israels nymånader och så vidare. Vi har också i den skapelsetron i Gamla testamentet ingen distinktion, som vi tenderar att göra så ofta, mellan profant och religiöst. Gång på gång när man läser språkstudier och semantiska studier av gammaltestamentliga begrepp, så fastnar man i detta att personer först försöker fastställa en terms bruk i det icke-teologiska språket för att utifrån det kunna dra slutsatser om hur det används i det teologiska språket. Och det är ju möjligt att göra det i en sammanhang där kulturen inte är, så att säga, gudstroende från början. Men att i en kultur där Gud är fullständigt självklar, där det är dårarna som säger i sina hjärtan att Gud inte finns, att då ger det profana företräde i fråga om semantiska studier egentligen ganska märkligt. Det innebär att man läser texterna mot deras egen intention och kulturella hemort. Detta hänger så tydligt ihop. Därför så använder man i Bibeln tzedek och motsvarande ord både för naturens lagar, naturliga lagar, naturens lagar, både och för moraliska och juridiska lagar. Det finns liksom ingenting i själva ordet som säger att det som är rättfärdigt inte skulle kunna handla om det som handlar om solens uppgång och dess nedgång. Lika mycket som att det kan handla om vad som är rätt och fel mellan människor. Här finns också en annan aspekt, och det är att Gamla testamentet inte heller skiljer mellan människan och övriga skapelsen på det sätt som många andra kulturer tänker och tenderar att göra. Människan är så tydligt enligt skapelseskildringen en del av skapelsen. Och det som gäller Guds ordnande av skapelsen gäller människan också. Men människan får den då särskilda position att lägga skapelsen under sig och råda över den. Därför blir människans rättfärdighet och orättfärdighet någonting som påverkar naturens rättfärdighet och orättfärdighet. Hänger ni med på vad jag menar? När människan lämnar Gud och bryter mot Guds förbud, så påverkar det även rättfärdigheten vad gäller naturlagarna. Och det är därför som kyrkofäderna, åtminstone de kappadokiska fäderna, talar om att det är bra för miljön ungefär så att man firar gudstjänst. För att då när man ställer saker och ting till rätta vad gäller människan, så gäller det också skapelsen i viss mån. Det är det som Bo Brander ofta talar om. Det finns ett intimt samband. Människan är både herre över skapelsen samtidigt som hon är en del av skapelsen. Och det perspektivet måste vi hålla ihop för att förstå det bibliska rättfärdighetsbegreppet. När det gäller de omkringliggande folkens kosmogonier, deras skapelsemyter, så gäller det ju hos dem att det finns konkurrerande gudar. I Enuma Elish till exempel så är det ju en strid. Det är de lägre gudarna som inte längre vill förse de högre gudarna med mat, som är själva upprinnelsen till skapelsen. När de då strejkar så blir det bråk. De börjar slåss i himlen. Och vad, då kommer vishetens Gud och löser problemet. Att i den här striden så använder man de kroppar som har gått åt till att skapa en jord och människor som kan offra så att gudarna får äta. Och därmed har man förklarat varför man offrar. Och då säger då gamla testamentet på sin sida att man offrar inte för Gud för att Gud ska äta, för Gud behöver inte äta. Men det är nästan en annan sak. Men där finns det från början då konkurrerande gudar. Och det förklarar varför omgivningen, de omgivande folkens människor, måste hålla reda på ett antal gudar och offra ett antal gudar. Och därför att de syndar mot olika gudar. Man syndar mot de gudarna som har herradöme just där. Det finns i samband med att Samaria ödeläggs och Nordriket upphör, så händer det sig att några lejon dödar några människor på ett dramatiskt sätt. Och då skickar syriske kungen tillbaka några av de präster som kom från Nordriket för att blidka det landets gud. Alltså man tänker att det finns en gud där som man försyndar sig mot där. Och då blir ju synden och rättfärdigheten i relation till gudarna, den blir så att säga fragmenterad och uppdelad. Medan när Israels tro på en enda gud som är himmelens och jordens skapare, samtidigt som han är Israels frälsare, så blir ju hans rättfärdighet och synd i relation till Gud, det blir ju helt, av en helt annan karaktär. Alltså Guds rättfärdighet blir, eftersom han är ensam Gud, den totala och den ultimata rättfärdigheten. Till skillnad från synd mot en mängd gudar där man gäller att hålla reda på vem som för tillfället är starkast eller som har säsong eller hur man nu ska uttrycka det. Och här tål också att poängtera att i somlig teologi så har man fastnat för en uppdelning av människan. Man tänker sig att människan består av flera delar. Man talar gärna om människan som kropp, själ och ande och tänker att det är olika delar av människan. Jag menar att det strider ganska klart mot Gamla testamentets uppfattning som hela tiden har en holistisk syn på människan. Och att när människan talar om det ena, om hjärtat eller om kroppen eller om själen eller vilket ord vi nu som de nu använder och som vi översätter med, så talar man ofta om hela människan fast ur den särskilda aspekten. Det går inte att säga dela människan på det sätt som västlig kultur ibland tenderar att göra. När jag har sagt allt detta så vill jag ändå upprepa att det gammaltestamentliga bruket av rättfärdighet ofta förknippas med ord som frälsning och välsignelse. Vi har det på många ställen. I Jesaja 51 så står frälsning och rättfärdighet parallellt. Vi har den kända berättelsen från läsningen på första advent i Zakaria 9:9. Rättfärdig och segerrik är han. Då har vi seger, det är också kopplat till ordet för frälsning. Att det är nifallformen där. Det är så det förknippas. Men som är Guds rättfärdighet, som är Guds helighet och som är många av Guds egenskaper, så finns det alltid två sidor av myntet. Vi kan inte säga att Guds rättfärdighet när det är en frälsning inte har något som helst att göra med det straff som frälsningen innebär en befrielse från. Alltså när Gud frälser sitt folk från Assyrien, så är det inte så att Assyrien går opåverkat från Guds frälsning av Israel. Det är inte så att Guds frälsning av judar när Nebukadnessar belägrar Jerusalem gör att Nebukadnessar är opåverkad av Guds frälsning. Det är klart att det finns ett straff. Herrens ängel slog 180 000 man, står det. Så att frikännande, frälsningen, räddningen innebär ju alltid ett dömande av något annat. Herren dödar och jag levande, sjunger Hanna i Hannas lovsång. Man kan också ta en parallell term, och det är termen för mishpat på hebreiska. Mishpat. Det är termen som betyder dom, rätt eller rättsutslag. Det kan betyda både rättssystemet och också vara ett enskilt rättsutslag. Och oftast så används detta mishpat eller shafat på ett liknande sätt som rättfärdighet. Om att när man dömer så är det till förmån för den fattige, den faderlöse, för änkan eller den betryckte. Det är för deras skull som man ska utöva rätten, som kungen ska utbreda rätten. Och det är för deras skull som domaren inte ska ta mutor, som domaren ska döma rätt. Så att om man ville parafrasera rättfärdighetsdiskussionen, så skulle man kunna säga att domen i Gamla testamentet alltid är frälsande. För det blir precis lika snedvriden diskussion. Även om då några domställen är tydligare straffande än rättfärdighetsställena. Där haltar liknelsen. Men parallellen finns ändå där. Vi kan ta Psaltaren 96 som exempel. Psaltaren 96 är den här salmen, den finns ju tonsatt, lovat vare ditt namn. Och himlen var glad och jorden fröjde sig. Jorden jublar, havet jublar, allt vad där är. Det finns en tonsatt, ni känner igen den kanske några av er. Och sången, den slutar ju med inför Herren, ty han kommer. Och så börjar sången om. Men vad står det i skriften? Vad står det i salmen? Just det. Man jublar och lovsjunger Herren inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han dömer jorden med rättfärdighet. Precis. Så det är precis samma sak som gäller med rättfärdigheten. Gäller egentligen domen. Och det finns också något ställe i uppenbarelseboken, vill jag minnas, där det jublas i himlen över domen. För oss i västvärlden så verkar domen, Guds dom, vara ett stort problem. I Bibeln så verkar den inte vara ett lika stort problem. Man kan också dra tankelinjen så här. Då rättfärdigheten i Gamla testamentet oftast förknippas med frälsning och räddning och inte med straff, så måste man frågan ställas om hur bristen på rättfärdighet, eller som det ofta uttrycks, orättfärdigheten eller ogudaktigheten, hur ska den då hanteras rent språkligt? Om den som inte är rättfärdig straffas, så hänger ju straffet ihop med bristen på rättfärdighet. Alltså, nu är jag ute här på hur språken fungerar. Om man använder ett ord för en sak, men bristen på den saken, så använder man dess motsats. Om man då ska definiera det ordet utan att ta hänsyn till vad man använder för ord när man talar om dess motsats eller bristen på förekomsten av det första ordet. Alltså om det saknas rättfärdighet. Det är väldigt sällan som det står att det inte finns någon rättfärdighet. Utan ofta står det att människan i fråga är ogudaktig eller orättfärdig. Eller det är oftast det skrik eller klagan som finns istället när det finns brist på rättfärdighet. Därför kan man inte, om man då identifiera alla ord med hjälp av en konkordans som har med rättfärdighet att göra och bestämmer betydelsen utifrån dem utan att ta med de ord där man skulle lika gärna skulle kunna byta ut de ord som används mot brist på rättfärdighet eller avsaknad av rättfärdighet eller orättfärdighet istället för det ord som faktiskt används, så hamnar man ju snett. Och jag menar att tar man med de ställena i Bibeln som talar om dom över olika former av orättfärdighet, så blir det ganska tydligt att det bibliska rättfärdighetsbegreppet också hänger samman med straff. Det finns också en intressant profetisk genre i Gamla testamentet som kan ha bäring på detta. Det finns särskilt i Jeremia ett antal rivtal, hebreiskans riv, R-I-B. Betyder ungefär rättssak eller rättsställning. Och det är oftast i Jeremia de finns. Profeten Jeremia går till rätta med Gud eller Gud går till rätta med Jeremia. Det finns så att säga en dialog mellan profeten och Gud som en rättegångsmetafor. Mycket kortfattat, men det återkommer flera gånger i Jeremia. Och då är ju situationen den att Jeremia kommer med sin sak och lägger fram den inför Gud. Och varje gång så är ju Gud både svarande och domare. Och Gud är rättfärdig, så leder alltid förhandlingen till att Jeremia ödmjukar sig och inser att Gud har rätt, även om det tar olika lång tid. Och även i de här rivdiskussionerna så är det inte alltid ordet rättfärdighet finns med. Men saken finns ju där, eftersom det handlar om just rättegångstermer där man annars använder tzedek och tzedakah. Så att jag har utifrån detta så har jag några teser. Vare sig Guds förlåtelse eller Guds straff åsidosätter Guds rättfärdighet. Hela jordens skapare och hela jordens domare är rättfärdig. Det finns inga konkurrerande gudar, det finns inga konkurrerande system. Utan Gud i sin egen rättfärdighet, han både frälser och straffar i sin rättfärdighet. Men Guds rättfärdighet för andra har ingen annan källa än Gud själv. Det var det jag sa egentligen som förklaring till det första. Rättfärdigheten kan ju användas som en beteckning på en relation, men är inte ett relationellt begrepp och ännu mindre en term som kräver ett förbund. Alltså rättfärdigheten är antingen ett moraliskt begrepp eller ett ordningsbegrepp, inte ett relationellt begrepp. Rättfärdigheten i Gamla testamentet kan används språkligt både inom naturens, statens och moralens områden. Det finns ännu fler, Schmid går in på ännu fler områden som man kan diskutera, men det här är de tre viktigaste: naturens, statens och moralens områden. Någon forskare har framställt rättfärdigheten i Bibeln som så att rättfärdigheten är snarare ett fält. Det är inte något som vi kan äga, utan någonting som vi kan vara i. Jag har svårt att bedöma det på om den bilden av den språkliga användningen är korrekt. Men den, för kristen teologi så ger den ju ändå en ganska god mening. I Jeremia 23:6 finns en profetia om Messias. Där det står så här, Jeremia 23:6. I hans, alltså Messias, dagar skall, eller den som ska komma, skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. Precis som att rättfärdigheten som ordningsbegrepp, som moraliskt begrepp, som naturbegrepp kommer från Gud, så kommer också människans rättfärdighet från Gud. Och i Jeremia 23:6 så får vi reda på att det kommer genom den som Gud har utlovat, genom Messias. Guds rättfärdighet omfattar inte bara människan och människans hjärta, utan Guds rättfärdighet omfattar hela tillvaron. Där rättfärdigheten finns, där finns förutsättningar för shalom, för frid, för harmoni. Och i det gamla testamentliga systemet så är det kungens uppgift att utbreda rätten, att vara rättfärdig, att se till att samhället blir ett rättfärdigt samhälle. Och den yttersta kungen är ju alltid Gud, för den jordiska kungen regerar på Guds uppdrag. Så när det gäller hela världen, när det gäller oss, så är det Gud som är kungen, och Gud har som uppgift att utbreda rätten och rättfärdigheten på jorden. Detta gäller då rättfärdigheten både vad gäller naturen, staten och moralens och religionens område. Då är det inte så att Gud genom krig upprättar denna rättfärdighet. Utan Gud uppenbarar sin rättfärdighet som just en rättfärdighet från sig själv, en för människan främmande rättfärdighet. Och den rättfärdigheten uppenbaras i tiden för att så småningom leda fram till den tiden när Gud skapar nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Tack.